Jag har hört vänner berätta om sin gravidoro, lyssnat till deras tankar och tröstat. Jag har läst om kvinnor som inte kan slappna av förrän bebisen är född då de första månaderna har passerat. Men jag har inte själv känt oro. Trots upprepade missfall har jag berättat för vänner och kollegor om mina graviditeter tidigt och sett fram emot nästa ultraljud och MVC-besök. Men den här gången är det helt tvärtom. Jag slapp oro en vecka eller två ungefär efter kubbtestet eftersom jag såg att bebisen levde då. Men varje dag sedan dess tänker jag att bebisen i magen är död. I alla fall en gång i veckan gråter jag tillsammans eller inför min man för att jag är så säker på att hjärtat har stannat och att jag går omkring och låtsas vara gravid. Och då känns även den här podden som ett skämt eftersom det känns som att jag ljuger om att vara gravid trots att magen växer. I dagens avsnitt i Gravid vecka för vecka ska vi alltså prata om just det här, om oro när man väntar barn. Hej Sofie, idag har Anna ledigt så du och jag kör solo. Hur känns det att köra utan din parhäst?
Nej, men det är klart att jag vill ju köra med Anna och dig. Det är ju vi liksom.
Det är
liksom.
Klart du vill.
Ja. Nej, men så är det ibland i livet. Så vi kör du och jag, det blir ju superbra. Det
absolut,
kommer bli jättebra.
Absolut.
Känns bra, känns bra.
Mm. Vi ska ju prata om det här med oro. Och då tänker jag, det borde ju finnas motiverad oro och omotiverad oro, eller hur?
Jag tror inte man ska lägga någon vikt i vad som är omotiverat eller motiverat, utan jag tycker att man som personal, som barnmorska, ska man ta den här oron på allvar faktiskt, för det är ju någonstans en känsla som en människa bär på. Det är liksom en känsla som vi behöver jobba med, den känslan. Här behöver vi gå in och försöka och göra dem trygga återigen med den här informationen. Inte säga att allt är vanligt, allt är normalt. För mig som barnmorska så är det normalt, det är vanligt. Men för dig som gravid som inte har den kunskapen jag har, där är det liksom inte normalt och vanligt. För du har en oro. Där tror jag skillnaden är också lite på motiverad och omotiverad.
Men gud, nu tänker jag på när du pratar om så här vårdens roll. Alltså jag har ju betalat flera privata ultraljud. Den här graviditeten innan vecka 12, för att jag var utom mig av oro. Alltså jag kunde inte gå en vecka utan att göra ett ultraljud, för att jag bara, eftersom jag mådde så dåligt också, så var det ju liksom varje dag som gick då jag trodde att fostret var dött och mådde så där illa. Alltså man vill inte investera det här illamåendet ännu en gång i onödan, alltså, så att man vill liksom bara veta så här: är det dött? Ja, men då får jag göra en skrapning och så är det borta liksom. Alltså jag blir så här väldigt liksom rationell i det, fast väldigt känslosam också. Men i alla fall, då har jag ju varit på, och det har varit sån skillnad. Alltså jag minns i en kvinna jag var hos, en gynekolog som, alltså jag bara märkte på henne att hon tyckte att jag var så jobbig som hade bokat upp en tid och tar hennes tid och tar det ifrån en annan kvinna som har större problem, som behövde den där tiden bättre. Men jag menar, det var ju hennes, alltså det var ju personalen, hennes kollegor som hade gjort bedömningen att den här kvinnan är så orolig så hon ska få komma på ett ultraljud. Men när jag var där, hon bara så här: ah, välkommen in, upp, bla 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 bla, här, hjärtat slår, hej då. Alltså det var, jag lovar dig, jag var där inne i 3 minuter. Alltså det var knappt att jag hann dra ner trosorna, för jag hade klänning på mig, och hoppa upp i den där stolen innan jag skulle gå igen. Och jag ville ju ställa frågor, jag ville ju ställa så här: ja, men såg det bra ut? Var det tillräckligt med fostervatten? Var det några tecken på att liksom någonting såg tokigt ut? Eller ja, sådär. Nej, det var bara så här, ja, nästa. Och sen veckan därpå så var jag på en annan klinik hos en annan kvinna. Och hon var så snäll. Hon var så snäll så jag började gråta. Och jag låg där och jag bara grät och jag bara: tack för att du är så snäll. Och hon bara: men herregud, Gud, vad har du varit med om? Och jag bara: nej, men det känns bara skönt att få ligga här och bli tagen på allvar så här. Och hon bara: ja, men självklart liksom. Och hon var så himla gullig och jag minns henne liksom. Jag tänker på henne fortfarande för att hon gjorde ett sånt, ja, hon var så varm liksom.
Mm. Och jag tänker så här att det, jag menar första besöket du var på där, jag menar du var ju precis lika orolig, om inte mer orolig när du gick därifrån, för jag tänker också det här att ja men då, ja men vad såg hon och var det något, alltså då drar ju tankarna iväg ännu mer. Jag tänker speciellt på det här när kvinnor söker för minskade fosterrörelser, och jag var med om en sån situation i, ja, häromdagen faktiskt. En kvinna som hade ringt in och sökte för minskade fosterrörelser. Jag hämtar henne i väntrummet. Hon har liksom, jag frågar hur känns det, och jag berättar vad jag ska göra. Nu ska jag koppla en CTG och vi ska se. Och skulle det vara så att jag inte hittar något hjärtljud, då kommer jag till en läkare. Och jag gav henne liksom informationen innan. Vad ska jag göra? Vad gör vi om det nu är så att det värsta tänkbara händer? Då ger jag den informationen innan. Och jag säger där också till henne att, för då säger hon, jag vet inte, jag vill liksom inte belasta vården och jag vet inte, och jag kanske har känt lite granna, och du vet, börjar nästan förklara sig för att hon söker vård för det här. Och då bara la jag handen på axeln, men snälla du, det är självklart att du ska söka. Sök en gång för mycket liksom. Herregud, du hade inte kunnat släppa det här. Självklart ska du vara här. Och då såg jag liksom att det här stenansiktet bara liksom, okej, blev lite mjukare. Jag lägger på den här CTG-dosan. Vi hör hjärtljud. Jag kollar så att det inte är hennes puls. Jag liksom helt kan säga att ja, men jag hör hjärtljud. Jag säger att du, jag hör bebisen här. Det här är hjärtljud. Och hon bara bryter ihop och tårarna rinner.
Mm.
Och du vet, jag ville bara krama om henne då. Och liksom, och då börjar hon igen och bara, men förlåt för att jag sökte. Men snälla du liksom. Och där släppte ju hennes oro. Och sen är hon orolig för att vi som personal ska tycka att hon söker i onödan. Och jag blir såhär, gud stackars, alltså känn inte så. Lita på, liksom lita på era kroppar ni som lyssnar, och lita på eran oro och ta den på allvar. För annars så kommer ni gå och må jättedåligt.
Fast det där, jag känner faktiskt igen det där. För att även om jag inte har varit orolig tidigare graviditeter, men jag vet att när jag var gravid med min första son då, i vecka 25 ungefär, så var jag på en jobbresa i, och så var jag i Kalmar, och sen så hade jag inte känt fosterrörelser, och så började jag ju då kolla på så här 1177 och sånt där, och då, de är ju väldigt tydliga med att man ska söka hjälp nu för tiden. Det är ju verkligen ett så här tydligt direktiv. Vid minskade, eller vid inga fosterrörelser eller till och med minskade fosterrörelser, sök hjälp. Och jag väntade in i det sista liksom. Jag ville inte, precis som den här kvinnan, jag ville inte belasta vården. Jag kände mig så pinsam. Jag kände mig som ett skämt som skulle så här, ta upp tid. För, tänk om det är någon som föder och så kommer jag in på förlossningsavdelningen och ska ha liksom hjälp där. Och jag väntade och väntade och väntade och väntade. Och sen typ vid midnatt så bara, nej, jag känner fortfarande inte den här bebisen. Jag hade druckit kallt vatten och jag hade ätit socker. Och jag hade liksom ruskat runt och allting, men det var ingenting. Så då tog jag en taxi till BB där och blev ju också så där superfint välkomnad som du beskriver att du gjorde. Och jag tror jag sa exakt de där orden som den kvinnan du mötte. Jag ursäktade mig 1000 gånger. Jag liksom, förlåt att jag är här, det är säkert absolut ingenting, och jag vill inte belasta vården. Jag tror jag sa exakt samma sak som henne. Och det är liksom en känsla av att så här, att man är löjlig. Ja. Det och att det är omotiverat och att man tar upp tid och ja, jag tror inte det är helt ovanligt alltså att man känner så. Att man går med oron själv liksom istället.
Och återigen kommer ju bemötandet in. Så himla viktigt hur man blir bemött inom vården.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men då måste jag säga, att det är, jag har ju ändå gjort det här några gånger nu och jag upplever att hjälpen man får efter vecka 22 och innan är dag och natt. Och förståelsen man får innan och efter, alltså det är som att allt som räknas som missfall inom vården är liksom borträknat. Och efter, när fostret går att rädda eller när barnet går att rädda och när det finns en möjlighet, alla hjälper till. Alla kämpar. Alla vill liksom att det ska gå bra. Det är ingen som vill ha ett foster som hade kunnat överleva på utsidan som liksom som dör i magen. Och man gör liksom typ allt i min upplevelse för kvinnan och barnet. Och sen, men innan det här alltså, det är, man är lite utlämnad till sin egen, alltså om jag inte hade sökt och betalat och haft möjlighet att betala för privata ultraljud, den här graviditeten, jag hade ju inte haft något stöd. Jag har inte pratat, jag är ändå med i ett speciellt liksom, ett speciellt projekt där man ska ha liksom extra mycket kontakt med sin barnmorska, det här min barnmorska-projektet som vi har pratat om. Men jag har ju inget mer stöd än någon annan. Alltså i det här så här tidigt i graviditeten. Men då säger jag så här tidigt, men jag har ju snart gått hälften.
Ja.
Och då är man rätt liksom rätt på, alltså man är på egen, vad heter det? Man får ta hand om sig själv helt enkelt. Och det nu vet ju jag det, så nu är jag väldigt så här förberedd, men jag kommer ihåg som första gångsföderska. Då får man ändå fler besök på mödravårdscentralen. Så det var ju lite liksom mer kontinuitet i det. Men att jag ändå var speciell. Och med nummer två, överraskad att det är så få besök. Och att man liksom, jaha.
Ja. Nej, ja, men man behöver. Och jag märker ju att de flesta frågorna vi får är ju liksom just den här oron innan. Exakt det du beskriver, och vi försöker ju svara på det i den mån tiden finns, annars så liksom försöker vi att ta upp det i podden här. Vi har ju faktiskt lyssnarfrågor idag som vi ska ta upp lite grann.
Ja, absolut. Ja, och det är ju jättebra. Då kan ju du liksom informera som är så viktigt och lugna och också rådge att söka hjälp om det skulle vara så att man behöver det.
Men vi kan väl börja lite med dig först, Karin. Alltså, har du någon fråga? Har du någon oro? Hur är det med dina tankar nu?
Ja, alltså som du hörde där i introt så har jag ju liksom oro. Men jag har faktiskt tänkt någon gång när jag har varit ledsen här hemma. Så jag tänkte så här, gud, jag ska höra av mig till Anna och Sofie och fråga om det här stämmer. Men så vill man ju inte störa. Så det gör jag inte det.
Ja, fast nu har ju du privilegium att du kan göra precis. Det, Karin. Gör det.
Ja, googlar jag istället. Jag har så mycket tankar, för att grejen är den att min mage är ju stor från typ vecka 5. Alltså jättestor. Alltså det är inget, alltså har jag en baddräkt på mig så är det bara så här, den där tjejen är gravid på grund av så här svullna tarmarna och allt som händer i magen, hormonerna. Det är ju ingen bebis direkt som tar plats. Och sen så mår jag ju bra nu. Och då har ju svullnaden i tarmarna gått ner. Så nu funkar allting med matsmältningen och sådär. Men det gör ju att min mage har ju samma storlek nu som i vecka 5 liksom. Ungefär, eller i alla fall 7. Och jag känner liksom ingen, jag känner inte så här livmodern. Den ska ju vara någonstans liksom mellan blygd, alltså uppe vid Venusberget och naven. Och nej, men jag får lite panik liksom över att magen inte är, större, eller att jag inte känner, och då menar jag inte känner bebisen utan känner livmodern, och att jag inte känner liksom, jag känner inte att den växer, och jag känner inte att den är i vägen, och jag känner att jag orkar så mycket, alltså jag är så pigg nu, och jag orkar liksom, du vet, vara böjd och rensa trädgårdslandet, och jag orkar vara böjd över min så här sportiga cykel och pendla 3 mil om dagen, och jag orkar så himla mycket, och det gör mig så himla rädd. Jag tänker så här att jag kan omöjligt vara gravid med den här styrkan. Det går inte. Så känner jag.
Mm. Och då blir du jätteorolig för att du inte är gravid.
Jätteorolig. Ja. Mm. Jag känner mig som ett stort, alltså jag känner att jag har en Mr. Borsen i magen, och att jag, det kommer att sluta med att så här, din intuition var rätt, Karin. Man ska alltid lita på sin intuition, sin magkänsla. Och nu straffas du för det, för nu vet alla om att du är gravid, och nu är du i vecka 19 och nu börjar du blöda. Alltså det ser jag framför mig. Alltså jag är inte vecka 19 nu, men alltså att det, om några veckor så kommer du börja blöda. Så känner jag.
Tror du inte liksom att det kan vara så här att, som du beskriver det med tarmarna och allting, och du har känt dig så himla stor i magen tidigare. Och nu liksom har kroppen ställt sig in på det. Och magen kanske inte är lika svullen. Förstår du jag menar? Och nu, för jag menar, vecka 16, man har ju inte, alltså magen börjar ju nu efter vecka 16 och växa till sig mer och mer. Här kan det även vara så, du vet, att rumpa, lår och så följer med i den här utvecklingen. Så kan det också vara. Och för en del så börjar det synas i vecka 16. Och du säger liksom att du känner det här, att du ska känna efter din livmoder. Den är ju inte jättestor nu. Alltså en del kan ju börja känna att liksom den börjar växa. En del kan känna att man liksom känner att byxorna blir lite trångare. Det är ingenting du känner heller.
Alltså jag har ju gravidbyxor, men det har jag haft sedan vecka 5. Alltså så att det är det som är så tokigt för mig, förstår du? Att jag får så enormt svullen mage, så att jag ser ju supergravid ut jättetidigt. Och nu är det samma size liksom. Så för mig har det ju inte hänt någonting med min mage på 2-3 månader.
Det är ju jätteinvidellt hur en gravidmage syns. Och speciellt de här veckorna, för nu ska ju livmodern börja tränga upp ur själva bäckenet. Och när den syns, det är ju jätteinvidellt. Alltså det kan ju dröja flera veckor. Många beskriver ju att det är efter att den syns utåt. Liksom kanske efter vecka 20 mer så. Innan det så tänker jag mer att det är de här tarmarna och så. Men jag förstår ju såklart din oro. Och med det du har varit med om. Men jag tänker att, nu säger jag ju det här, jag tänker att det är normalt. Men jag tänker verkligen att det är normalt, Karin. Jag tänker verkligen
så det. Man kan alltså böja sin mage nu?
Ja, det kan du absolut göra. En del kanske inte kan det, för en del har det växt mer på. Men absolut kan du böja din mage i vecka 16. Ja, det skulle jag vilja säga. Som vi ska tänka på hur stort eller hur litet det här fostret är nu då. Tänkte 12 centimeter ungefär och ligger i den här livmodern. Och ett sätt att liksom mäta magen, det gör man ju med SF-mått. Alltså det är ju att man mäter från symfysen, alltså blygdbenet, upp till livmoderns högsta punkt. Det är ju där du pratar om nu, att du försöker att känna och så. Och här är det så att det är ju först i vecka 23 som det här blir intressant. Det är ju först då som man träffar barnmorskan och första SF-mätningen görs. Sen kommer man liksom göra det vid varje kontroll enligt basprogrammet. Och här är det ju att är det så att det avviker, det är ju då man liksom, om man får det sjunkande, att man har en för litet SF-mått. Då får man ju extra kontroller, och även om det är så att man har ett jättestigande SF-mått, så får man ju extra kontroller. Men det här blir ju mer intressant, Karin, efter vecka, ja men 23 börjar man, men sen så liksom fortsätter ju det här. Och jag tänker att du är ju inte stor heller, Karin. Du har ju inget högt BMI. Du är ju liksom liten i dig själv, om man ska säga. Eller, ja, så.
Stark.
Du är stark. Du är smidig. Nej, men alltså så. Men du är ju tränad på det sättet liksom. Så självklart så är det väl absolut inga konstigheter att du kan greja din trädgård och böja dig och så i vecka 16. Det tycker jag inte är något onormalt.
Ja, men det är bra att du säger, för jag tänker ju det som bara bevis på att jag inte är gravid. Men någonting, är det någonting jag ska hålla koll på då? Man kan väl i alla fall tänka sig att man ska ju inte ha en krympande mage.
Nej, men det är svårt att veta vad som är krympande mage i den här veckan också. Tänker jag. Nu, du känner ju att det blir mindre, och det är ju tarmarna säkert som har börjat liksom att fungera mer. De är inte uppsvullna och allt det här liksom. Skulle jag ge ett råd, så skulle jag försöka och inte tänk på det här, utan försök istället, om du är orolig, ja, men vad, om det skulle vara så, är det något tecken på liksom, har du smärta i magen, har du blödningar, vad är tecken?
Varken det är smärta eller blödningar.
Nej, och det är ju en gråzon det här som vi pratar om, det är en gråzon i de här veckorna. Om man är orolig och nej, nu ska jag på det här ultraljudet, är det ju snart för dig liksom, och vad kommer vi se då, kommer det liksom leva då, och såklart en jätteoro. Men jag säger igen, Karin, till dig, du är gravid, alltså allt har tytt på att allting ser bra ut, Karin. Du har haft dina symptom, en del har ju inga symptom såklart, men du har haft dina symptom, du har varit på ditt kubb. Jag tänker så här, alltså lita på att du är gravid nu. Och se fram emot det här ultraljudet vecka 18, 19. Mm. Eller när du ska göra det.
Ja, jag får försöka göra det. Men det är i alla fall lättare nu, eller mycket, mycket lättare att vänta på saker nu när jag inte mår illa. För då blir det inte den här dubbelbestraffningen. Det blir liksom inte både att jag tror att det är dött och att jag mår så fruktansvärt illa. Utan nu är det så här, jag kan leva mitt liv som vanligt, jag tränar och jobbar. Så nu är det bara liksom den mentala biten och inte den fysiska biten som är problematisk. Så. Ja, men tack i alla fall. Och jag lovar att jag ska tänka att du och Anna, att jag kan skicka iväg ett mess när det blir som värst.
Eller ta det i en podd. Ta det i poddfrågorna, alltså, istället precis. För att googla.
Jag tyckte du sa, eller ta dig en shot.
Ja, ta dig en shot. Ta dig en shot, så allt blir bra då.
Ja, herregud. Men vi kör på med lite lyssnarfrågor också.
Ja, men det gör det.
Och då är det först Lena som skriver att hon har haft flera missfall och nu är hon så orolig inför minsta rödaktig flytning. Och att det kommer att bli ett nytt missfall och att bebisen ska dö i magen. Hon det är ju lite väldigt likt mig liksom. I oro där. Alltså just,
och det här är ju en jättevanlig oro. Det är ju precis den oron du går igenom. Och det är ju en oro som jag tycker liksom man måste lyssna på. Alltså, men hon kan ju inte njuta av sin graviditet nu. Och jag tänker mer att här har ju du kanske liksom bättre svar som har gått igenom det här så många gånger, Karin. Hur hon ska tänka, hur hon ska göra. Det du har gjort är ju faktiskt och gått på extra kontroller.
Ja, det har hjälpt mig jättemycket. Alltså det har hjälpt mig genom den värsta oron och värsta tiden faktiskt. Och om man har möjlighet och det finns en privat klinik, alltså gynekologklinik eller barnmorskeklinik som man kan gå till, där man kan betala. Och då kostar det ju mellan, jag har betalat allt från så här 500 kronor till 1 och 2, tror jag. Så det är lite stor skillnad. Det är skillnad på pengarna. Men, och det är klart, det är mycket pengar. Men när man mår så där dåligt så kan ju, om man har möjlighet att betala det, så kan det ju också hjälpa. Liksom.
Och sen behöver det inte vara så. Det kan ju också vara så att man verkligen pratar med sin barnmorska på inskrivningen, hälsosamtalet. Och då får man ju kontakt med barnmorska och berättar din oro, Lena. Berätta liksom hur du känner. Men ta också åt dig informationen att, jag menar, en flytning, en rödaktig flytning behöver ju inte vara ett tecken på missfall. Det kan ju också vara väldigt vanligt att man har det. Vi har ju pratat om det här med alla blodkärl som man har, varför man kan blöda. Ibland vet man inte varför man blöder. Men sen också de här klassiska tecknen på just missfall, när smärtan och den där jättestora blödningen. Det är ju den liksom som är främsta tecknet. Men jag förstår hennes oro. Jag tycker verkligen att prata med den barnmorskan du har och få, alltså, ge henne förtroendet och försök att få hjälpen du kan få.
Ja, och där måste jag faktiskt säga att jag gjorde ju det med min barnmorska på inskrivningssamtalet. Och hon skickade iväg en remiss för att jag skulle få komma på ultraljud. Och att liksom, staten skulle betala det. Men nu är det så att i Stockholm i sommar så har det varit slut på ultraljudstider. Och inom den offentliga vården. Och då har bara kvinnor över 35 som ska göra kubb. Bara de har fått. Så att när jag satt i undersökningsrummet eller i rummet med barnmorskan på MVC, då ringde liksom ultraljudskliniken tillbaka och bara, ja hej, jag såg att du skickade en remiss för att hon har kraftig oro och vill komma på ett ultraljud för kontroll, men tyvärr vi kan inte ta emot några sådana överhuvudtaget nu i sommar för allting är fullbokat. Så att det var ju, alltså, det funkar ju verkligen, man behöver ju inte gå privat ifall man har en sån stor oro som Lena beskriver här och som jag beskriver, då kan man ju få hjälp. Nu var det ju undantag i Stockholm att det gick inte att få hjälp privat, utan man var tvungen, eller vad säger jag, offentligt, och man var tvungen att gå privat. Och sen så måste jag säga det där med kunskap, det är ju så jäkla viktigt, alltså, för att jag och min man låg för några veckor sedan och då började jag blöda. Och hade jag inte vetat, alltså med min oro och alltihopa, så hade jag ju trott att det var något farligt. Men eftersom jag vet, eftersom jag lyssnar på er och har varit gravid tidigare och man sådär, ja, så visste jag ju att det är inget konstigt. Det är ju bara slemhinnorna som är känsliga och vi har liksom skrapat upp något eller sådär. Och det stämmer ju. Det var ju bara liksom lite blod och sen var det borta.
Alltså, ja, och så är det ju liksom. Och jag tänker att men dels den här oron Lena har, liksom så, ja, men det har vi liksom pratat om nu. Men sen kommer den där andra delen här, att hon, eller att bebisen ska vara död när hon ska föda. Och då kommer vi också in i den där andra delen, efter vecka 22-delen. Och nu vet inte jag om Lena var gravid tidigare eller inte, men det är ju väldigt mycket kontroller.
Hon har haft flera missfall.
Ja, jo, gravid hon var tidigare, men hon har fött tidigare, vet vi ju inte. Men här är det ju så att man är ju på jättemycket kontroller. Man är ju hos sin barnmorska. De lyssnar ju på hjärtljuden. De känner ju liksom hur bebisen ligger. Man kollar ju hur hon mår och är och hur bebisen växer, eller hur magen växer.
Ja, men alltså, gud, ja, på slutet av graviditeten, det är ju otroligt mycket täta. Det är ju alltså man får ju verkligen, de har ju superkoll. Ni har ju superkoll.
Ja, absolut, det har vi. Men det är ju klart en jätte... Och här vill jag också säga till henne att när man börjar närma sig förlossningen, har man den här jättestora rädslan för att barnet ska vara dött och sådär. Här måste hon också liksom få samtala om sin oro. Vart är hennes rädsla? För rädslor har vi, men rädsla är ju en känsla som vi kan hantera på något vis. Så är det ju.
Om vi får hjälp, ja.
Om vi får hjälp. Vill också säga här, det är många som köper hem såna här egna adoptoner, alltså för att lyssna på hjärtljuden. För att det liksom ska...
Ja, det har jag funderat på att göra.
Ja, jag tycker ju inte det. Men nu bara pratar jag personligt här. Men vet man vad man lyssnar efter? Det är ju också frågan. Vad lyssnar man efter? Du kan ju få in din egen puls som lyssnar. Du kan, alltså, förstår du? Och sen så är det ju... Ja, men vet du, Karin, liksom, vad hjärtljuden ska ligga på? Och skulle du bli orolig om de går upp till 170 när du lyssnar? Det kanske du skulle
Alltså jag skulle, alltså, jag skulle nog inte ha något begrepp kring det. Jag skulle nog mer bara så här vilja höra de där.
Ja.
De där,
sen gör man ju precis som man vill. Men det är ju också liksom, vi sätter ju inte bara på en doptron och lyssnar. Åh, här är hjärtljud. Utan det är ju så mycket mer bakom. Vad hör vi? Alltså, hur är hjärtslagen? Är det lågt, är det högt, är det för, alltså så, accelererade, bra, pigg bebis, alltså så.
Men jag kan förstå så här att det är inget bra att använda det istället för att åka in om man inte har känt fosterrörelser och sånt där. Men om man är som jag i det här fallet, eller Lena, där man känner den här konstant, alltså att oron kan komma hela tiden, även ganska omotiverat, då kanske det ändå fyller ett syfte. Jag förstår att du som professionell bara så här, herregud, det finns så mycket, du kan lyssna på din egen puls och du kan höra helt tokigt och allting kan bara bli så här. Men att liksom, om det kan hjälpa någon, alltså att bara så här lugna sig den kvällen eller sova bättre den natten, alltså det kanske är bra för fostret också att mamma är lugn och förstår vad jag menar. Alltså jag fattar verkligen din synpunkt liksom, eller hur du ser
ja,
på det.
Ja.
Jag bara tänker att ja, man kan ju bli lite desperat liksom när man är orolig och att det kan vara rätt skönt bara så här. Okej. Okay. Nu kanske var mitt eget hjärtljud jag hörde, men jag tror det i alla fall att bebisen lever och det är en rätt skön känsla att tro det.
Ja, och jag, det, liksom, ja. Det här är ju jätteindividuellt, såklart.
Mm.
Men att man vet vad det är man lyssnar efter. Liksom.
Ja, ja.
Så.
Nej, men jag håller ju med egentligen, det är bara, du vet. Man,
det som är viktigt bara... liksom, i slutet av... alltså i slutet av graviditeten när det gäller just det här med ja men med fosterrörelser och så här, det är ju liksom försöka och liksom förstå fostrets rörelser, alltså hitta liksom ett sätt för att försöka uppmärksamma fosterrörelserna. För det är ju det att liksom allt med att den här graviditeten fortskrider och barnet växer, så blir ju rörelserna tydliga och man lär sig mönstren på sitt barn. För ja, men precis som ett nyfött barn så finns det olika skillnader mellan liksom, de ofödda barnen. En del är ju jätteaktiva och en del liksom är lugna, men alla ska liksom röra sig. Och varje barn har sitt eget rörelsemönster. Och man kan ju börja känna igen det här. Man växlar mellan vakningsperioder och mycket rörelser. Och, ja, men du känner igen liksom, perioder. Ja.
Nej, men det var ju supermysigt. Man lärde känna sin bebis liksom och vet i vilka... När man ligger i en viss position, då kan de bli liksom, då rör de sig mycket. Och när man liksom, vissa tider på dygnet och ja.
Ja.
Men finns det inte en metod för det här mind fetalness?
Jo, precis. Och det är ju hur man, det finns det. Det finns ju, den metoden är ju faktiskt väldigt många som pratar om. Och det är ju metod för att uppmärksamma de här fosterrörelserna. Och liksom, då fokuserar man på barnets rörelse. Alltså styrkan, på vilket sätt, hur mycket rör sig barnet. Och sen så går man tillbaka liksom och ställer sig de här frågorna. Liksom, känns rörelserna tydligt? Har rörelsen den styrka som de brukar ha? Rör sig barnet eller har fostret ungefär lika mycket som det brukar? Och man kan till och med föra dagbok om man liksom känner att det här är viktigt för en. Och här koncentrerar man sig. Man tar tiden på en dag. Ungefär 15 minuter. En del behöver längre, det känner man ju själv. Och en del behöver kortare tid liksom för att få en uppfattning. Och här lär man ju känna sitt barn jättebra. Och ja, alltså det är ju en mysig stund också. Ta de här 15 minuterna. Lita på liksom din egen liksom känsla. Lita på och lär dig barnets rörelsemönster. Och blir du då orolig eller bekymrad, ja, men då kontaktar du sjukvården.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mind fetalness, som alltså är en spin-off på mindfulness, gissar jag.
Ja, det är det ju. Det måste det ju vara. Ska vi fortsätta?
Ja, men absolut. Och jag tänker det här är så himla viktigt att få med, för det här är det här ständiga dåliga samvetet man kan ha när man är gravid. Att man alltid kan göra någonting fel och det ligger alla, landar alltid på en själv, och det är så mycket saker som är farligt, och här har det med kosten att göra. Och då är det en tjej som heter Marie som har ätit sill på midsommar, och sen så insåg hon att det får man absolut inte göra, och känt en jättestor oro inför att hon har liksom skadat fostret. Vad säger du om det här?
Det är det där ständiga oron kring vad man äter, som du säger. Alltså om man råkar få i sig någonting av misstag när du är gravid, eller innan också, för det är också många frågor som kommer in. Jag gjorde det innan, men nu, hon är ju gravid, hon har ju fått i sig någonting av misstag här som inte liksom är bra när man är gravid. Det är ju liksom troligtvis ingen fara om det är en engångsföreteelse. Sen är det såklart att försöka och följa bra och följa råden så gott det går, ja, liksom framåt nu. Såklart, men en gång är ingen gång, skulle jag vilja säga. Utan okay. Det här är ju en det här är ju något som, alltså, man på Livsmedelverket kan man ju liksom läsa jättemycket om vilken mat som är bra, vilken mat som man ska undvika som gravid. För det är ju så här att alltså den mesta maten går att äta när man är gravid, men några saker behöver man ju tänka på. Och barnet eller fostret i magen är ju känsligare än vad du själv är för vissa bakterier och för vissa skadliga ämnen. Och det finns det ju vissa saker som vi äter och dricker. Här pratar vi koffein, alkohol, lite, ja, men, olika ostar, ja, men, så. Men har du råkat få i dig något av misstag så är det troligtvis absolut ingen fara. Men nu är det bra att man följer råden så gott det går framåt, skulle jag vilja säga till henne.
Okej, men då undrar jag, Sofie, för att ibland så ställs man ju inför den här liksom ost- och charkuteribrickan. Och där finns det ju mycket tankar så här, hur farligt kan det egentligen vara att ta en liten skinkbit eller liksom salamibit? Och hur farligt kan det vara att ta lite bri? Alltså vad är det som gäller här, och vad är det som rekommenderas egentligen?
Jo, men det som rekommenderas är ju att man ska undvika det, och man ska gå efter Livsmedelverkets liksom råd och riktlinjer. Men här, vi pratar ju här om just listeria och toxoplasma. Så. Och om vi börjar med toxoplasman, alltså den kan ju passera via moderkakan till fostret och orsaka olika fosterskador som blindhet exempelvis. Och från kallrökt eller från gravat kött, men också från rått kött, lamm, gris, fågel och vilt, så kan ju en kvinna bli infekterad med toxoplasma för första gången när hon är gravid. Och då passerar ju det till fostret i runt 20% av fallen, om vi ska prata lite siffror här nu.
Så det finns en, om man aldrig haft toxoplasma tidigare, får det under graviditeten, då finns det en 20% i risk att men till exempel att det kan leda till blindhet på barnet. Det är ju riktigt allvarligt. Det får ju en att känna så här, jag kommer inte fingra på den där charkuteribrickan framöver.
Nej, absolut inte. Nej. Och det är ju det som Livsmedelverket går liksom in med. Men det här är lite intressant faktiskt också, för har man blivit smittad av toxoplasma innan man har varit gravid, då har kroppen byggt upp ett immunförsvar. Och fostret är också skyddat av din immunitet då, mot den där toxoplasman.
Och kan man veta det, om man har det skyddet eller inte?
Ja, man kan ju alltid testa om man har antikroppar mot toxoplasma med ett blodprov. Nu tror inte jag att det är så vanligt att man gör det, men
det är sjukt spännande. Ja. Så om man ser en gravid som bara goffar i sig charkuterier, då kan man gissa att hon har antikroppar mot toxoplasma, heter det så?
Ja, toxoplasma. Sen har vi listerien. Alltså, här pratar vi om ostar.
Fast jag måste bara säga, för mitt tips som jag ändå har fått, det är ju att man kan frysa charkuterierna i minus 20 grader i 3 dygn, och då dör allt toxoplasma.
Då dör bakterierna.
Då kan man käka.
Och listeria dör vid upphettning. Det är skillnaden där. Alltså, när vi pratar om ostar, alltså anledningen till att vi ska undvika de här opasteuriserade mjölken under graviditeten är att de kan innehålla den här bakterien listeria. Och här pratar vi om de här mögelostarna, de grönmögelostarna, generellt ostar med hård vit kant liksom ska man undvika, men vissa hårda ostar går bra, men alla regler har ju sina undantag, självklart. Men listerian, den dör ju vid en upphettning på över 70 grader. Så säg så här, Karin, att du vill göra en pastasås med grönmögelost ikväll. Kokar du den såsen, då kan du äta den.
Ja, det är ju så bra.
Och det är också att alltså, en listeriainfektion är ju inte bra för någon egentligen. Men den kan ju också passera över moderkakan och påverka fostret.
Men alltså det är så bra att vi tar upp det här i podden. För att grejen är att nu är det min tredje graviditet. Mm. Och liksom man hör den här informationen. Och till slut så suddas den liksom ut till att så här, jag hade faktiskt inte tänkt att det var så himla farligt den här gången. Nej. Alltså på riktigt, trots det är motsägelsefullt med min oro att jag tror att fostret är dött hela tiden. Mm. Men just det här med maten, jag visste inte faktiskt om att det var att det till och med kan leda till blindhet.
Nej.
Alltså man, det är ju inte värt att äta en salami och så blir ditt barn blind. Alltså nu menar jag inte så här, åh, måla fan på väggen, och det var ju en liten risk och man ska, alltså sådär. Men ändå att den risken finns där. Det är ju faktiskt, för jag träffar på många mammor som bara, nej, men jag kan ta en liten, jag bryr mig, det är inte så noga den här gången. Alltså sådär, att man, speciellt mammor som är gravida för andra eller tredje gången.
Ja, men det är jätteviktigt, jätteviktigt.
Och sen avslutningsvis, för vi har fler lyssnarfrågor, men de handlar mycket om oro inför graviditet, och det tänker jag, det tar vi ett annat avsnitt. Ja, vi pratar om gravidrädsla. Eller nej, inte gravidrädsla, nej. Förlossningsrädsla.
Ja.
Och sådär, eller hur? Vi sparar dem.
Ja, vi sparar dem. Vi har jättemycket om induktion och bristningar och förlossning.
För det kommer ju förlossningsavsnitt framöver. Men mitt avslutande tips, eller varningens finger, det här avsnittet, för jag har två katter, det är ju att man absolut inte får hålla på att tömma kattlådan när man är gravid.
Nej.
Att det innehåller, kan också innehålla just toxoplasmer i deras avföring.
Mm.
Och det vill du inte liksom ha på fingrarna och sen få in i kroppen. Och ja, fy. Så inte håll på att pilla med kattlådan eller göra rent och städa runt den eller överhuvudtaget.
Nej, och det kan ju också vara i sandlådor och sånt som katten har varit i också. Och ska man göra...
Det är lite svårt när man har äldre barn och så vill de vara i sandlådan.
Så är det. Och grejen är ju den att ska du göra, ha på dig plasthandskar då. Så. Mm.
Ja, men precis. För i vissa fall, om man är ensamstående eller sådär, eller partnern är bortrest, då man måste tömma kattlådan.
Så är det.
Men absolut, ja. Och har man inga plasthandskar så kan man ju ta plastpåsar på händerna. Och, ja. Det går ju liksom att uppfinna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Lösningar.
Ja, men så är det ju.
Så är det. Och sen tvätta händerna noga och sådär.
Ja, för det är ju det att blir man smittad, att man får parasiten på handen och sen får man i sig det i munnen. Det är ju så man blir smittad. Så.
Men alltså känslan av att kunna säga att vi har ingen kattlåda längre. Alltså när vi bodde i lägenhet, det var ju så vidrigt. Alltså det var ju kattlåda hela tiden. Och det var kattsand överallt. Och vi testade miljarder olika varianter. Pellets och kristaller och allt möjligt. Dyr jäkla kattsand. Men det var ju överallt. Och så nu bor vi i hus och katterna har en kattlucka och går in och ut och kissar och bajsar ute. Ja, det är så skönt.
Ja, jag vet. Ja. Gud.
Ja. Aldrig mer kattlåda, säger jag bara.
Nej.
Ja, men det här gick ju bra trots att vi såklart saknar Anna.
Ja, men det gör vi. Vi saknar Anna.
Mm. Men tack för alla svar.
Ja, men varsågod. Hoppas jag hjälpte dig och du som lyssnar. Och ja, men avslutningsvis vill jag ju säga att det är vanligt med oro under graviditeten. Det är Det är vanligt att du känner extra känslig under graviditet. Alltså man funderar mycket, man känner oro. Det finns olika orsaker till oron. Och det finns saker som du faktiskt kan göra för att må bättre. Och du kan behöva prata med någon om oron. Till exempel barnmorskan då. Och det beror på hormoner. Och för en del vill jag också säga att den här oron kan leda till en depression. Alltså om det går så långt om man inte pratar om sin oro. Den vanligaste oron som vi får in det är ju där. Att något är fel på barnet, att det ska bli missfall, hur det ska gå under förlossningen. Hur ska det bli med känslor och reaktioner när barnet kommer, att livet förändras. Och jag skulle vilja att, är det så att ni känner oro, så räcker det många gånger med att prata med barnmorskan för att få rätt information. Och är det så att den här oron är så pass stor, då kan barnmorskan förmedla en samtalskontakt om du känner dig liksom jätteledsen, nedstämd eller ångestfylld. Då kan man liksom få gå vidare och träffa en psykolog, en läkare eller en kurator.
Men det är så viktigt att få veta.
Ja, och sen är det ju så, man kan ju alltid göra saker själv. Alltså några råd ifrån mig är att man försöker tänka på att inte graviditeten ska vara på något visst sätt. Lita på den här biologin. Vi har fått barn i alla tider. Motionera, alltså det mår man ju jättebra av. Skriv ner tankar och känslor som ni har och ta upp dem hos barnmorskan. Försök att göra saker som man trivs med att göra för att liksom må bra i det. Umgås med personer som du tycker om, som du har runt omkring dig. Och försök att få rätt råd och information. Det tycker jag är jätteviktigt.
Bra. Bra slutord där tycker jag. Verkligen. Du har lyssnat till ett avsnitt av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Idag dock bara med barnmorskan Sofie Gustafsson och med mig Karin Bylov-Orje. Glöm inte prenumerera på podden så hörs vi igen nästa vecka.